I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Ja, det där är ord från dagens gammaltestamentliga text från profeten Jesaja. Alltså, den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Och jag associerar till en dikt, en känd dikt av Karin Boye, som börjar med strofen: den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Det här leder fram till en fråga till dig och mig inför vår bön om förlåtelse. Är vi mätta eller hungriga? Kommer vi till syndabekännelsen för att den utgör ett obligatoriskt moment i högmässan, ett slags transportsträcka inför det vi egentligen är här för, antingen är körsången eller predikan, nattvarden eller kyrkkaffet? En påtvingad transportsträcka som vi kanske aldrig förstått vitsen med. Vad då bön om förlåtelse? Om jag tycker mig behöva förlåtelse, så går jag väl till den medmänniska som jag har gjort illa. Och vad då syndabekännelse? Jag är väl inte sämre än någon annan. Snarare borde jag i prästens ögon uppfattas som något bättre än de flesta, eftersom jag faktiskt sitter här i kyrkan idag, till skillnad från så många andra. Ja, så kanske någon tänker, även om man inte vågar säga det högt. Men kommer man med den inställningen, så riskerar man att gå miste om något av det allra viktigaste i högmässan, som den här högmässan vill förmedla. Så leta efter din inre törst. För jag tror att den ändå finns där. För det är precis som Karin Boye skriver: den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Så vi törstiga, låt oss nu be och bekänna. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i sitt fjärde kapitel. Jesus kom till en stad i Samarien som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa: herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa: gå och hämta din man. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa: Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dens morde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Berättelsen om när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn, den har en hel del att säga oss 2000 år senare. Vi ska ta upp några punkter, fyra punkter tror jag det blir. För det första, det finns inget fiendeland. Staden Sykar, som idag heter Nablus, ligger 5 mil norr om Jerusalem och därmed ligger den i Samarien. Samarien var fiendeland för de fromma judarna. För de judar som bodde där var sedan 700-talet före Kristus uppblandade med andra folk. Och deras judiska tro skilde sig på flera sätt från den klassiska judendomen. En av skillnaderna lyfter kvinnan i evangeliet fram när hon påpekar att där judarna söker Gud i templet i Jerusalem, där tillber samarierna istället på berget Gerizim i närheten av dem där de befann sig just då. För där hade samarierna en gång byggt ett tempel som var raserat vid tiden för Jesus, när Jesus levde. De här skillnaderna i tro gjorde att judarna ofta undvek Samarien på sina vandringar. Och gjorde man inte det så kunde man bli utsatt för stenkastning och hånfulla kommentarer från fientliga samarier när man passerade. Men Jesus undviker alltså inte Samarien. För honom finns inget fiendeland. Och han gör inte skillnad på människor. Det talas i vår tid allt mer om hur polariserad världen har blivit. Hur fiendebilder odlas på alla håll och hur dessa fiender demoniseras, alltså utmålas som närmast demoner. Vi såg det för ett år sedan i stormningen av Kapitolium i Washington, som lämnade efter sig ett USA som har... Ja, det känns som att jag har tappat sitt inledande, den där inledande U-et i USA. United States of America. Vadå United? Landet är verkligen inte förenat utan uppdelat i grupper som beväpnar sig på ömse sidor. Kvar av USA blir SA, som leder tankarna till det som väntar när hatet fått spelrum allt för länge. SA står ju för Sturmabteilung, som var Hitlers och nazismens första mördarband, innan då SS tog över senare. Så USA riskerar att bli SA på något sätt, om hatet får råda ännu längre. Men vi ser den här polariseringen och demoniseringen också just nu när det gäller relationerna mellan Ryssland och Ukraina och mellan Ryssland och hela västvärlden. Till slut ser man inte längre människor på andra sidan, utan man ser bara fiender. Men Jesus visar oss en annan väg när han går rakt in i Samarien. Inte i ett angrepp, utan i ett försök till dialog med människorna där. För det andra, vänd på hierarkierna. När kvinnan kommer till brunnen där Jesus sitter helt ensam, så gör han någonting oerhört. Han tilltalar henne. Han inleder en dialog där han bryter åtminstone tre taburegler. Att tala med en samarier, att tala med en främmande kvinna och att tala med en syndare. För Jesus visste uppenbarligen att den här kvinnan var utstött som synderska ur sin samariska gemenskap. Han kunde ana det bara genom detta att hon gick till brunnen mitt på dagen när den brännande solen stod som allra högst och ingen vettig människa gjorde sig utomhusärenden om man inte var absolut tvungen. De flesta gick ju därför till brunnen antingen på morgonen eller kvällen när solen stod lågt. Men den här kvinnan ville inte träffa sina grannar, för de visste ju vem hon var. De kände till hennes slösaktiga leverne. Hon var stämplad som synderska, och därför smet hon till brunnen när hon trodde att ingen annan var där, för att slippa deras dömande blickar och hånfulla kommentarer. Men då sitter alltså en främmande man där vid brunnen. Det rimliga utifrån de tre tabuföreställningarna hade varit att Jesus hade gjort som vi gör på busshållplatsen. Alltså vänt bort blicken och glott ner i mobiltelefonen ungefär. Och i brist på telefon så kunde han åtminstone vänt bort blicken för att inte genera henne. Men han gör precis tvärtom. Han talar direkt till henne: ge mig något att dricka. Inte i en mästrande ton, inte som en befallning, utan mer som en vädjan. Där han visar att han behöver hennes hjälp. Hon, synderskan, som i alla sociala avseenden är underställd honom, förvandlar han till en människa med resurser. Någon som har något att ge till honom. Det som händer i detta enkla tilltal är alltså att han vänder på hierarkierna. Minst blir störst och störst blir minst. Han blir den fattige, den törstande, den behövande. Han återger därmed henne något av den värdighet hon hade innan han alla de där misslyckade relationerna förvandlade henne till en synderska i allas ögon. Och han gör det genom att blottlägga sina egna behov. Att erkänna sitt beroende av en annan människa. Och här har vi ytterligare en sanning som Jesus förmedlar till oss 2000 år senare. Det är inte vår styrka som för oss närmare andra människor, utan vår svaghet, våra blottade behov. För det tredje, undvik inte smärtpunkterna. Vad är det då som händer i det fortsatta samtalet? Ja, inte är det något allmänt prat om väder och vind, utan Jesus låter samtalet djupna omedelbart när han säger: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och när kvinnan då ifrågasätter hur han skulle kunna ge henne levande vatten, förklarar han vad det levande vattnet är för någonting. Genom att gå rakt på det mest smärtsamma i kvinnans liv. Han gör det genom den enkla uppmaningen: gå och hämta din man. Det var ju precis det hon minst av allt ville tala om. Den stora smärtpunkten i hennes liv. Detta med alla hennes män. Ni har kanske hört uttrycket flodhästen i vardagsrummet eller elefanten i rummet. Det står ju för det där beteendet vi ofta har att undvika om att prata om det som alla vet, men som är alltför pinsamt eller smärtsamt att tala om. Att pappa dricker för mycket. Eller att någon just har sårat någon annan i rummet. Eller något annat som liksom tar allt syre, men som inte får benämnas. Men Jesus gör alltså precis tvärtom. Han går rakt på det mest smärtsamma. Men inte på ett brutalt och anklagande sätt, utan ömsint och sakligt. Och jag associerar till den mansgrupp vi nu haft i församlingen i 20 år. En grupp där vi just fokuserar smärtpunkterna. På det livsnära, på det som skaver i vår tillvaro. Och kanske är det i sådana sammanhang, i de sårbara samtalen. Det kanske fanns där de sårbara samtalen hör hemma. Vi kanske inte ska förstöra varje fest genom att ta upp det där med värdinnans smärtsamma skilsmässa. Utan sårbarhet behöver skyddade miljöer. Antingen i en varsam dialog mellan två personer närvarande. Eller också då i en särskild grupp med tystnadsplikt. Som mansgruppen eller kvinnogruppen som vi också har i församlingen. Det viktiga är att någonstans ha ett sammanhang där vi fokuserar just smärtpunkterna. För det är våra livs smärtpunkter som är ingångar till det allra mest levande inom oss. Det där levande vattnet som Jesus talar om. När det där vattnet får nå fram till den där förtorkade plantan allra längst inne i dig, det är då det kan börja blomma på allvar. För det fjärde och sista. En sista punkt i samtalet, och det temat är då byt perspektiv. En sista punkt i samtalet mellan Jesus och kvinnan som jag vill ta upp, det är när kvinnan för in samtalet på den stora klyftan mellan dem. Att det finns stora skillnader mellan deras tro. Hon tar upp det här med var tillbedjan ska ske. I Jerusalem eller på berget Gerizim. Och så här kan vi lära oss något av Jesus. För han lyfter frågan till ett högre plan. När han säger, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget. Eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Han relativiserar alltså skillnaden mellan judar och samarier. Hade fariseerna varit på plats så hade de fått ytterligare något att anklaga honom för. Men han gör det här utan att för den skull sälja ut sin egen judiska tro. För han fortsätter med att säga, ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men han nöjer sig inte med att konstatera att judarna har ett slags företräde. Eftersom deras tro är det mest ursprungliga. Nej, han pekar på det provisoriska i det nuvarande tillståndet. Där det står altaren både i Jerusalem och på Gerizim. Och så lyfter han istället blicken mot en framtid där det geografiska och det yttre inte har någon betydelse utan bara det som finns i tillbedjarnas hjärtan. Han gör det genom att säga, men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Det här är inte något överslätande som inte vill låtsas om skillnaderna mellan judar och samarier. Mellan republikaner och demokrater. Mellan ryssar och ukrainare. Mellan baptister och svenskkyrkliga. Mellan konservativa och liberala. Nej, skillnaderna finns kvar. Tillåts finnas kvar. Men det Jesus gör är att han ser till det som finns under alla dessa ytliga skillnader. Där finns en enda mänsklighet där vi, trots alla våra olikheter, ändå på djupet kämpar med samma frågor, samma tvivel och samma längtan. Och där finns en Gud, en kärleksfull Gud som älskar alla sina barn precis lika mycket. Amen.